Säger man kirskål eller kirskål?
Kirskål. Där får du klippa bort. Kirskål.
Jag tänker kirsebär eller kirsebär.
Ogrässallad.
Ja, exakt. Väldigt god.
Mm.
Så det är...
Nu dricker jag lite te bara för det. Okej, hej!
Välkomna!
Ja, det känns verkligen som att det är första gången på evigheter som vi har ett sånt här litet schema som ändå är hur vi brukar komma fram till vad det är vi ska säga.
Vi har firat idag.
Mm, väldigt mycket beröm. Alltså vi hade ju tänkt att vi skulle fira genom att gå till Spoonery och äta deras veganska gryta efter 600 likes. Och sen så hann vi liksom inte ens göra det förrän vi hade 700 likes. Så nu känns det ju som att det är extra mycket firande.
Och sen så här... Kan man mäta framgång i likes, men samtidigt kan man ju det, för det är typ det mest...
Det är det mest konkreta, eftersom att det är i Facebook.
Ja.
I vår tid.
Ja, men precis.
Så är det ett väldigt konkret mått.
Och det är jättekul att sitta och vi peppar varandra, så det, ja, det uppskattar ja. Vi.
Men det är också så här, eller jag tänker att vi har ju andra mått på att vi är populära. Så vi har ju fått väldigt många förfrågningar på sista tiden, till exempel, att prata. Och på den, när vi pratade för Femi Lund... nu senast, vad var det, 2 veckor sedan nu, så kom det i alla fall till första. Alltså för det första så blev det över 100 attending. Sen var de ju tvungna att dela upp föreläsningarna i 2. Men det kom ju kanske 40 personer till första i alla fall.
Det var jättekul. Det var
den absolut största publik vi någonsin har haft, så det var ju sjukt kul. Sen är det ju, jag sa det nu tidigare, att det är så här exponentiell tillväxt på likes. Och det är ju lite för att ju fler som likar oss, desto fler syns vi ju för. Så det är jätteroligt, verkligen.
Det peppar oss att göra bättre ifrån oss, helt enkelt.
Mm. Eller hur? Samtidigt som det blir lite så här härligt kaxig också. Jag har ju också tagit ytterligare ett steg mot min vegan-image. Eller ett halvt steg.
Ja!
Eftersom att jag har skaffat ett fake septum idag. Septum är ju då...
Det syns ju inte.
Ring i näsan. Vilket är ett typiskt vegan-attribut.
Ja, eller lite som så här... Det är lite klyschigt att det är det. Ja. Jag har ju det och har haft det sen vi hade den här podden liksom.
Är det i solidaritet med korna? Eller?
Det var en spaning som jag inte tänkt på, men...
Nej, det slog bara, mig nu.
Men... Ja, alltså piercingar och tatueringar generellt har väl ganska mycket med någon form av alternativ. Eller anses till... alternativt, liksom. Så att,
Jag har ju en till tatuering också.
Ja,
det, nu fan du... Nu rullar jag bara på.
Ja.
Men jag har som sagt inte tagit det här hålet på riktigt. Men jag kan ju låtsas.
Mm.
För ingen behöver ju veta. Fast det är typ det första jag säger när folk bara... Oj, snygg ring i näsan! Jag bara, den är fejk.
Jag klipper bort det här, så du...
Jag kan stå för att den är fejk. Mer fejk septum till oss som är lite för fega. Slash tycker att vi kanske är lite för gamla för att skaffa septum. Men annars, hur är läget? Har du haft en bra vegan period lately?
Jag har ätit jättebra.
Du har ätit mycket på kaos?
Ja, ovanligt mycket på kaos. Ja, vi har en väldigt god ny rätt som jag har käkat en gång och du käkade den idag.
Den var så god. Jag vill typ lära mig att göra såna pannkakor.
Jag ska lägga ut en bild på den. Det är en indisk pannkaka.
Mm.
Blint pannkaka.
Eller dosa.
Ja, precis. Som är glutenfri och allt sådär.
Ja.
Bra.
Den var så krispig och härlig. Och så var det den här ramslöks... fan, jag tänker inte
käka. Chimichurri.
Ja,
jag visste inte vad det var innan jag käkade det, men det är den form av... Men typ pesto liknande.
Ja,
jag vet inte om det är det i vanliga fall, men det... Ja.
Och så fyllde med den här mandelkrämen.
Och sen senast idag, eller vi snackade om det förra gången, men jag har nu gjort marängerna. Klockan 7 i morse ställde jag mig och vispade.
Ja, men det är så här, det är kul för att du är liksom alltid den sista som smsar mig på kvällen och den första som smsar mig på morgonen. Men det är sällan jag får smset, fan vad lång tid det tar att vispa! Så då står du där och vispar maränger för hand.
Ja.
Det är liksom...
Ja, men tänkte, det var väl det bara du, bra sysslar jag på morgonen.
Klockan 7 på morgonen.
Ja.
Mm. Det här sammanfattar dig som person på ganska många sätt.
Det gör det.
Ja.
Sen blev de väldigt goda och jag har fattat grejen. Hej. Men...
Jag kan bocka av det. Jag känner det samma.
Alltså så här, maränger, som sagt, jag har inte saknat innan och jag kommer inte sakna det mer nu, men det är jävligt fett att gå och göra. Jag kände att jag ville göra en sån här, gjorde du också när du var liten, en sån här, du hade block med glass och så gjorde du liksom en borg. Och ovanpå den här borgen satte du maränger för som tinnar och tog. Jag känner spontant att jag vill göra en sån.
Det känns som att min pappa hade kunnat göra det, för han brukade göra så här sjukt satsiga glasstårtor till oss när vi var små.
Ja.
Han gjorde bland annat en Batman-borg till min bror.
Oj.
Och typ en Mumin-mamma till min syster och en... häst till mig. Och, han gjorde alltid så här.
Det här är inte så fancy, utan det är bara så här, lite glassblock och bara så här, liksom budgetversionen av honom, så här,
ja, ja, ja.
Barnkalas var det ofta. Men det, jag kände att jag bara ville göra en sån för att nu går det eller?
Mm. Ja, men det var lite som jag gjorde så här, en marängtårta och vad gjorde jag med? Jo, men alltså bara marängsviss liksom.
Ja.
Sen är det ju folk som har varit betydligt mer kreativa med. Det är ju jättemånga som använder det här kikärtsbadet i typ pannkakor och det är jättemånga som gör marshmallows eller makroner eller glass gör de av det också. Liksom.
Och gör de makroner med det också?
Ja, men de experimenterar hejvilt och rulltårta och allt möjligt. Jag är jätteimponerad, men jag känner samtidigt så här att bara, okej, nu är det avbockat liksom.
Men jag kommer känna så varje gång nu när jag häller av spad och inte använder det, så här, fan.
Det är därför det är gött att koka sina egna kikärtor, för då blir det inte samma hets.
Nej.
Å andra sidan så blir det ju ett spad av dem också, jag tror att det skulle kunna fungera lika bra, men jag vet inte.
Jag kommer ju spara det varje gång nu. Det
du kommer göra det, ja.
Du har sprungit.
Ja,
you.
Det här är ju jättekul. Jag vet inte, alltså jag har ju alltid motionerat, men sen för typ ett par månader sedan så när jag tog mina promenader som jag brukar göra, som brukar vara min motion, så bara började jag springa lite för att jag blev lite rastlös av att bara gå. Det tar ju lite längre tid. Så tyckte jag att det gick ganska bra och så fick jag så här feeling att det hade varit kul. För att jag hade läst om, det finns en förening som heter Vegan Runners som är liksom en nationell eller kanske till och med internationell, jag vet inte riktigt.
Nu sa du bättre för mig.
Att det är en förening av veganer som liksom så, ja men kolla, veganer kan också idrotta. Men då i alla fall så hörde jag av mig på Veganer i Lund och sa att jag är en löpande vegan i Lund. Det vore kul att sätta ihop ett lag och springa något lopp. Och då så var det 5 personer som hakade på. Och vi funderade på att gå med i Vegan Runners, men dels så hade de typ slut på t-shirts och de var ganska dyra och med medlemsavgifter och allt sånt där. Så vi bestämde oss för att göra egna t-shirts. Så en tjej som heter Malin gjorde en mall där det stod löpelden. Och sen så skrev vi alla, den veganska löpelden sprider sig på våra ryggar. Och på framsidan på min så står det typ grön energi. Och det var någon som hade gjort så här tassavtryck på sin tröja och så. Så fixade vi de tröjorna och så anmälde vi oss till Skrylleloppet som gick i lördags. Och vi var 3 stycken som sprang 5 kilometer och sen så var det 3 stycken som sprang 10 kilometer. Och det gick jättebra. Jag gjorde betydligt mycket bättre ifrån mig än vad jag trodde att jag skulle göra. Jag hade laddat upp med så här råbovete, avokado, jordnötssmörs, lukuma, karobgröt och bara så här, yeah, nu jävlar. Och sen så hade vi knytis efteråt. Det var så mysigt. Vi hade gjort så otroligt satsig mat. Jag har lagt upp bilder naturligtvis. Så här, grönkåls och spenatpaj, ogräspesto, också kikärtspannkakor, jättegoda svarta bönbrownies. Jag hade gjort en enorm sats rödbetshummus och så fanns det lite så här dumstrat bröd och singoalla jordgubbscheesecake. Det var supermysigt. Det var väldigt så här peppande eftersom att det stod att vi var veganer. Det stod på våra ryggar liksom. Så jag och en tjej som heter Charlotta, vi sprang bredvid varandra rätt länge på vårat lopp. Och för varje person som springer förbi så blir det ju väldigt mycket så här bara, yeah, nu ser den personen att vi är veganer. Och tyvärr ingen som kommenterade det, det hade ju varit väldigt kul. Men jag tänker att vi till nästa års skrullelopp så är vi minst dubbelt så många som springer.
Mm, då får jag vara med också, då kanske jag har kommit upp mig i...
Ja, det här har ju fått igång din löpning också.
Ja.
Det är kul att hitta sammanhang där den liksom träffar likasinnade.
Ja, och just det här att kanske sprida att som veganer är också väldigt pigg och orkar göra saker.
Mm.
Eller kanske ännu mer. Kanske det är osexpida, det är bara att ta bort stämpeln på att vi ser utarmade.
Ja, men en annan jättestor grej som hände nu här i förra veckan, jag tror att det var i slutet på förra veckan, det kanske var torsdag eller fredag, så kom äntligen det efterlängtade beskedet att Lund har blivit med veganpizza. Och det här är ju helt fantastiskt. Alltså du anar inte hur många som har längtat efter det här. Jag har inte varit så delaktig i lobbyarbetet, men det är ett gäng flitiga lunda veganer som har liksom hört av sig till pizzerior och lobbat för att de ska ta in kött och ost. Och till sist så hände det. Det är pizzerian Lunda Kitchen som jag inte alls kände till innan, men som ligger på liksom en av de större gatorna inne i Lundstad, på Stora Södergatan ligger den. Och de har då tagit in så pass att de har skapat en veganmeny med ungefär 15 veganska pizzor. Varav alla är liksom helt vegan. Jag tycker att det är rätt skönt, för att ta till exempel Rex. Där har de en meny där du liksom får välja mellan koost och veganost. Men då med veganska pålägg. Det här kommer vi komma in lite på sen, det här huruvida den ska gå completely vegan eller ha liksom icke-vegansk ost på sin vegan köttpizza. Ja, i vilket fall som helst, 15 olika pizzor, allt från så här kebab, gyros, tonfisk, kyckling, skinka, jättemånga olika varianter och sen även en variant som bara är så här grönsaker och ost. Så jag var naturligtvis tvungen att gå dit och testa. Så i söndags när jag var sådär härligt söndagssliten som en kan bli, så traskade jag dit och hittade den här lilla pizzerian som jag aldrig hade varit på tidigare. Men jättetrevlig personal. Tyvärr så hade de slut på kebab, gyros och tonfisk. Så jag tog en kebab fast med kycklingkött istället. Och så en jättegod vegansk vitlökssås. Fick väldigt mycket, fick också väldigt mycket pizzasallad. Och det var en riktigt, riktigt god pizza. Alltså jag är extremt nöjd. De hade tydligen då från att de öppnade i kanske torsdags eller när det var till söndag så hade de sålt 200 veganpizzor.
Oj.
Det tyder ju på att det fanns ett uppdämt behov. Jag är ju snarare lite så här nervös att jag ska gå dit och köpa pizza varenda jävla vecka nu. Men jag känner att det kan bli lite dyrt om jag ska hålla på och köpa pizza varje vecka. Men det är ju all heder åt Lunda Kitchen. Det är ju fantastiskt. Vi är så många Lunda veganer som är extremt glada över det här. Och de finns på online pizza och har hemkörning också. Så att det är bara att hovra sig i deras härliga veganmeny.
Nice.
Det är verkligen riktigt nice. Men sen fortsätter vi söndagen i lite samma stil.
Ja, vi käkade friterade Oreos.
Ja.
Det låter ju så sjukt vulgärt.
Det är lite i kategorin saker du måste prova bara för att du har hört om dem och de är så.
För det var du som hade, så jag har ju tänker ju på så här deep fried Mars bar som är tydligen det så här mest onyttiga du kan äta. Men det funkar inte riktigt som vegan. Men så snackade du om deep fried Oreos
Och delicato bollar.
Ja, just det. Och din syster har ju en fritös.
Så på hennes födelsedag så bjöd vi in oss själva för att fritera Oreos och delicato bollar hemma hos henne. Vad ska vi säga om det här?
Det här går från att springa till att
jag känner det. Jättekul. Djup dykning.
Ja, men det visar ju liksom det här mångfacetterade livet som vegan.
Eller hur?
Nej, men jag vet, det var vad det var helt enkelt. Onyttigt och fett typ.
Ja, men det känns väldigt så här konstigt att ta, för att jag kan också känna lite så här att både Oreos och delicato bollar, de är ganska så bra som de blir i sin pura form.
Ja.
Behöver inte göra så mycket mer med dem. Utan det blev ju typ mer bara för att verkligen liksom manifestera onyttigheten.
Absolut.
Och sen den här frityrsmeten som är gjord på mjöl och vatten, den är inte så jävla god heller. Så att det blir mer som liksom, det blir förvisso en krispig hinna och delicatobollen smälter ju lite grann typ. Oreo-kakorna tyckte jag ärligt talat var ganska värdelösa att fritera. Mm. Det blev liksom bara en konstig så här hinna på dem. Då tycker jag väl kanske att delicatobollarna var lite bättre för att de smälte i alla fall lite, blev lite så här gosiga. Men annars, det är liksom ingenting som jag kommer att göra igen.
Nej,
det finns betydligt bättre saker att fritera i så fall.
Alltså, mycket arbete för ganska lite utdelning. Helt enkelt.
Eller hur?
Men kul har gjort fritera saker hemma och låta innan, så det var ju jul. En till grej som jag vill snacka om. Jag är lite ilskad här.
Lufta dina känslor.
Ja, jag måste faktiskt. Det är sällan jag är arg på saker och ting, även om jag så. Men du smsade mig förra veckan och bara, vi måste käka på Saiba. Det är en ny vegetarisk restaurang i stan. Och vegetarisk så menar jag laktovegetarisk. För många har snackat om den här restaurangen och det är så här, det är nytt, det är vegetarisk restaurang på vägen hem. Och det är så här, det är jag gått vid några gånger. Det ser mysigt och fint ut. Men sen så var det några veckor sedan så la de upp sin lunchmeny. Det var några veckor sedan, nu kollar jag på en gammal lunchmeny här. Så de la upp en rätt där det står liksom fetost. Och nu ser jag här att de la ut en rätt med yoghurt. Och det här är inte riktat mot Saiba som restaurang just. Men jag bara tycker det blev väldigt påtagligt. Kände jag min ilska som jag haft ganska länge mot restauranger som lite kämpar mot det som vi två många med oss försöker göra med det här vegan livet, att faktiskt ta tillbaka ordet vegetarian och ge det sin ursprungliga betydelse, nämligen det som vegan är idag. För att det urvattnas så himla mycket. Och det här gör ju bara det ännu mer att så här, folk kommer förknippa vegetariskt med animalier. Och det var samma sak jag var, som sagt, med min mamma på kaos förra veckan. Vi skriver att vi är en vegetarisk restaurang, vilket vi är ju, på våra så här, visitkort. Och då sa hon, men ni är ju veganska. Ja, det är vi, men vi är också vegetariska. Det är inte som att säga det ena huset och det andra, utan
Eller
hur? Bara för att man är vegetarisk så betyder det att man är vegansk.
Mm.
Eller, ja. Mm. Det blir så konstigt. Och jag blir bara lite arg på Saiba eftersom att de är nyöppnade restauranger. Och tänker jag, men då kan man väl kanske typ kämpa för det på något sätt.
Mm. Alltså det beror ju helt på vad deras ideologiska bakgrund är, ja, liksom. Men, och vad det är de...
Eller kalla sig för lacto-ovo. Eller skriva att vi kör inte. Alltså någonting bara så här för att... Mm. Jag blir bara så irriterad på det. Det är samma sak med så här, som Korn körde, tänker jag på.
Ah, okay.
Att så här, kalla sig vegetariska, som inte de får göra längre. Eftersom att det är inte faktiskt vegetariskt. Alltså,
Ja, men det känns ju ändå som att det finns en movement mot att liksom veganerna tar tillbaka det här ordet.
Ah.
Och att, men jag känner även som så här vegan som kom från vegetarian. Och sen ju mer en liksom så här börjar inse det här att... vegetariskt, alltså lacto-ovo, mjölk- och äggproduktionen är bara en annan sida av samma mynt. Ja, och att det är exakt samma sak. Och då blir det ju väldigt liksom, det här blir ju extremt ett hyckleri på så många sätt. Sen kan jag tycka att det är alltid problematiskt att hugga på de som ändå har tagit ett steg. Samtidigt förstår jag verkligen din ilska.
För jag tänker mer så här att det är en restaurang och de marknadsför sig som vegetariska. Det är inte så här som att vi är en restaurang och vi råkar vara vegetariska, utan det är så här, det är deras USP.
Mm. Men det är som Satori.
Ja, precis. Mm. Och det är så här, det känns så himla, jag vet inte, 1995 att ha en vegetarisk restaurang, om inte längre tillbaka i tiden, för att jag tycker att man har ett ansvar ändå.
Mm.
Att så här, kalla inte vegetariskt då. Eller marknadsför inte genom det, utan säga att ni kanske är det också.
Mm.
Men marknadsför det som något annat. Kanske ekologiskt eller någonting. Men jag tror inte de är det heller.
Mm.
Men han skriver nog liksom vegetarisk världsmat. Det börjar med så här. Och samma sak nu med Agnes som jag inte kan ranta nog om. Men som nu har gått från att vara veganska till att vara lektorvegetariska.
Mm.
Och det är ju bara så jävla konstigt.
Alltså, jag förstår verkligen din frustration. Ah. Samtidigt så, alltså, jag vet ju att jag kommer att äta här. Och jag blir alltid lika så här lycklig när det öppnar något ställe. Jag har ju så här restaurangmani, så att jag kommer ju säkert gå dit och käka.
Ja,
men jag förstår verkligen din frustration.
Och så här, det är säkert supertrevligt, och de vill säkert inget illa med det. Jag bara tycker att så här, om man är kock eller driver en restaurang så borde du veta skillnaden på olika termer.
Eller hur?
Och det är det som jag måste så här, alltså, respektera folks och djur, alltså så här, ja.
Mm. Jag var med om jag har också en story om det här. När jag jobbade för några veckor sedan så hade vi har en ny grej på våran meny som heter mozzarella sallad.
Mm.
Och till att börja med så här, om du vet någonting om raw food så vet du ju att det inte är något animaliskt och framförallt inget liksom ingen mejeriprodukt. Och så vi hade ju gjort den här osten av cashew och lite agar-agar och kryddor och sådär. Men så var det en man som var inne och käkade. Efter ett tag då så frågar han mig så här, vad är det här? Och så håller han upp en bit av det som vi kallar för mozzarella då. Som är en cashewost liksom. Men jag bara, det är så här cashewnötter och agar-agar. Så sa jag vad som var i liksom. Han bara, men vad är det här i mozzarellan då? Jag bara, det är det du höll upp. Det är det vi kallar mozzarella. Han bara, så det är liksom bara något annat som ni har gjort som ni kallar för mozzarella. Jag bara, det är ju liksom en ost, vi kallar den mozzarella så här. Han bara, så allting är veganskt? Jag bara, ja. Han bara, för det står ju att ni är en vegetarisk restaurang. Jag bara, kom inte att mansplaina det för mig. Jag vet väl liksom vad vi serverar. Man blev typ arg för att vi då sa att vi var en vegetarisk restaurang. För att han menade då att vi är en vegansk. Och det tyder ju väldigt mycket på att människor som kanske inte är veganer vet inte om den här historien som namnet vegansk har. Att det liksom är ett sätt för de icke-lacto-ovo-vegetarianerna att bryta sig ut från det. För att det liksom, det blev ett ord som blev befläckat med animaliska produkter. Men ja, nej, jag förstår verkligen din frustration. Och jag sen, håller med om att liksom...
Vi är käkat på stang som så här... Jag vet, vi som sa innan att det kanske skulle vara liksom konsekventa. Vi är käkat på stang som... Alltså vi har snackat i podden som har serverat kött också.
Och typ Satori har vi ätit på.
Ja, liksom. Exakt. Och så här,
Rotundan.
Men de uttalar sig. Alltså, jo, Satori i sig. Men medan jag tänker på restaurangen som serverar kött.
Mm.
De har ju någon kunskap om att
där
ute finns det olika dieter.
Mm.
Och jag kan ändå respektera det. För det är så här, om de gör bra vegansk mat på en restaurang. Så jag tycker det är jättedåligt. Och jag stödjer gärna till det. Men... Käkar jag där så tar jag mer gärna emot god vegansk mat. För då visar det ändå att kocken respekterar min diet.
Ja.
Och så vidare. Men alltså här, det är nästan som att man inte gör det. För så här, nej men vi har tagit mellantinget och gjort en grej av det. Och så här, ja.
Och särskilt när den liksom vet om att ägg och mjölk, som sagt, det är samma skit som köttproduktionen liksom.
Ja.
Så ja, nej, jag förstår dig. Jag kommer att äta på, jag kommer att prova saiva.
Jag vill snacka om det, men jag funderar på mejla också och se om de faktiskt är medvetna om detta. Just eftersom att säga, de är nyöppnade, de kanske kan, kan förändra någonting, jag vet inte. Men vi återkommer det helt enkelt. Det, ja, det är nog om min ilska.
Jag kom bara på en annan sak som jag vill säga innan vi går vidare.
Ja.
In terms av nya restauranger, nya veganställen i Lund. För det har öppnat en helt ny veganrestaurang i Lund också. Som är i anslutning till ett yogacenter som ligger nära kvarteret Paradis. Och de har så här raw food kakor och råbollar och smoothies och färska juicer. Och så har de lite så olika wraps och någon sallad och grillade mackor och så. Och de är helt veganska också. Jättemysigt ställe och med extremt trevlig personal. Min kompis Sarana. Kan jag tipsa om. Gayatri. Och sen vill jag också bara slå ett slag för hummusbar. Det har varit äntligen besökt några fler gånger. Det är så nice där. Gå till hummusbar. Ligger vid centralen. Värt att lyfta ställen i Lund också. De behöver faktiskt steppa.
Temat som vi snackade om förra gången är ju veganer och veganism i kultur.
Eller bakgrunden till det här var väl när jag besökte Dunkers kulturhus i Helsingborg i somras och läste på dem. Det var fotokonst och jag läste att det var så här gelatinbehandlade bilder helt enkelt. Mm. Alltså att filmen eller bilderna, framkallningen, det är liksom, det var gelatin med i spelet. Och det är ju animaliskt, varpå jag började tänka så här, eller fundera på konst och vad som används i konst och även så här hur djur används som inslag i film och så vidare.
Ja.
Det här är ju egentligen mer ditt ämne.
Ja, precis. Men när du sagt det så reagerade jag lite och så sa, men det här är kommande liksom avsnitt, absolut. Jag kollar upp lite nu också inför det här. Och det är ju så att gelatin används ju i framkallning av film fortfarande, alltså i analog film. Och även i alltså film som du filmar med. Mm. Om du filmar digitalt såklart. Och
så jävla deppigt.
Ja, alltså här, det är ju jättedeppigt. Och det visar sig att alltså, hela film, det är ju först nu som det kommer digitalt liksom. Så det är ju används ju i allting. Och alla delar används från det. Så det är svårt att undkomma och alltså på det sättet.
Mm.
För jag menar, du har gelatin i kullager i andra saker också. Mm. Och det är ju så här, det är ju färdmedel och så vidare. Och i lim, alltså så här, som du råkar använda någon gång, om du inte är medveten. Alltså så här, så det är lite det jag kategoriserar just det under. Men det är intressant att tänka på bara att så här, inte ens när du kollar på konst som kanske till och med, jag vet inte, emot eller på något sätt porträtterar djurs lidande eller försöker ta djurs perspektiv, så kan det även förekomma djur. Det är lite så här jobbigt att tänka på.
Ja, för att det som jag tänkte på framförallt, det var ju, ja men just här fick jag ändå bilden av att det var någon form av behandling av slutprodukten. Ja, alltså att det låg någon form av hinna av gelatin på bilden för att bevara den eller någonting. Ja. Men sen så tänkte jag framförallt på liksom just att använda djur i syfte att skapa konst. Men det här är ju liksom, det här att gelatin finns i filmen, i själva tekniken, det är ju extremt svårt att komma åt.
Ja.
Alltså det är ju bara så här, hur ska vi lösa det? Det är ju förmodligen, ja.
Nej, för här står det så här att både, alltså det är Pita som skriver att både Kodak och Fuji, alltså de har försökt hitta icke-animaliska alternativ, men kan inte hitta det. Och det är ju såklart analog film återigen, och digital kommer börja ut över mobiler och sådär. Så det är kanske inte ett jättestort problem, men det finns ändå där för de som vill ta analogt att så här, det kanske är, är det. Nu har jag inte jag någon koll, jag har ju lite polaroider på väggen. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut med polaroidkameror.
De lär ju innehålla djur, tänker jag.
Det är fan sån
klassisk. Ja, men det är, jag tänker att ju äldre tekniken blir, desto mindre animaler kommer det garanterat inte att vara, tänker jag.
Alltså vissa aspekter är det ju, alltså så här, parfymer, det har man ju bort för det så här. Hellre kemiska saker än en blåsa från val. Men ja, som det står här då, att Kodak Fuji kanske, det kanske just nu inte finns något alternativ för dem. Så det är ju digitalt som gäller. Men som du sa också, så här, hur djur, alltså djurkonst tycker jag är spännande. För det har ju varit tal nu, det känns som att vi ska prata lite om Natalia Edmont. Känns som att hon är ganska på tapet, eller har varit ganska, alltså så här, vi är ganska sena på bollen när det gäller det här.
Hon sommarpratade ju också förra sommaren. Ja. Så att jag tror att det också var lite i samband med att jag lyssnade på det sommarpratet som jag började tänka på det här också. Ja, alltså precis. Just eftersom att vi är båda väldigt intresserade av konst.
Ja.
Jag vet att jag var på Fotografiska förra våren och såg en utställning där det bland annat var en person som hade tagit en massa bilder inifrån ett så helt... nu kommer jag inte ihåg vart det var någonstans, men det var extremt förfallet och människor levde i så här brutal misär, det var så smutsigt och så levde det liksom kanske typ hundratals fåglar inne i huset med människorna. Och de var ju liksom helt vanställda och skadade och sönderfrätta och allt möjligt liksom. Och så tog den här personen bilder på det då. Då är det på något sätt en situation som hade skapat sig själv. Hon, Natalia, hon dödar ju djur. Hon köper en levande kanin och så hugger hon av den på mitten och stoppar in handen i den och tar kort på sig och det blir konst. Och det är ju ett helt annat sätt att aktivt döda ett djur för att ta en cool bild på det liksom.
Mm.
Och det är ju liksom... Ja, hon har också köpt så här tusentals ägg som hon har blåst ut och typ gjort en klänning av som har liksom existerat tillräckligt många minuter för att hon ska hinna knäppa en bild och sen så har den kollapsat liksom.
Ja.
Och det är ju inte bara...
Men
det är, inte bara...
är du säker på att hon dödade djuren eller hon köpte inte döda djur?
Nej, jag tror hon köpte en kanin och dödade
den. Ja. Hon har också använt mushuvuden på fingrar och så här. Det är ju såklart lite uppseendeväckande och känns för lite. Här står det, nu läser vi på GTs hemsida att hon liksom, det är något reportage om den här att hon använder det för att problematisera hur behandlar djur medicinska försök och matfabriker.
Men alltså, jag känner lite så här, du behöver inte göra det själv för att problematisera, alltså förlåt, men du kan googla en gång och hitta de här bilderna.
Ja.
Och göra något annat med det då liksom.
Eller du kan ju visa det på annat sätt. Alltså så här, du behöver inte framkalla de situationerna.
Nej.
Det känns väl lite som att provocera. Och jag fattar väl någonstans så här, inte det här kanske just, men att i vissa fall så är provokation ett starkt verktyg för att på något sätt visa en problematik. Men det här känns det bara onödigt på något sätt.
Ja, och också, jag kan väl känna så här att i så fall så hade hon ju behövt lägga till någonting. För att alltså om vi tittar på den här bilden, här sitter hon då i en röd klänning med en halv kanin på handen. Och att det är så här, vad, du kan läsa in tusen olika saker i det där.
Mm.
Alltså om det nu är så att hon faktiskt vill rikta kritik mot djurindustrin med sin konst, så tycker inte jag att det där är ett särskilt bra sätt att göra det.
Nej.
Det där är ytterligare bara ett sätt att normalisera att hon som mänsklig varelse kan gå in och hugga av ett djur på mitten i syfte att föra fram ett budskap som framförallt är väldigt otydligt. Det är antropocentrism så att det bara skriker om det.
Ja.
Det är liksom, det där är ett jävligt dåligt sätt i så fall, om det var liksom, ja, jag blir lite sur. Jag vet inte.
Så här, djurkonst är väl lite ganska... Alltså det är inte bara hon som har gjort det, utan nej, det finns även andra som har... Jo, det är min hörsta jag tänker på.
Precis.
Jag var på Arken på det här konstmuseet i Köpenhamn. Där han hade ställt ut en ko som var delat på mitten.
Ja, precis.
Och så här, i varsin liksom, formalintank.
Det var nog den.
Och även stort... alltså en stor så här, canvas tecknad med döda flugor. Och så här, nu kanske inte han hade gjort som hon, att han har dödat dem. För just vända målet, de kanske var döda och kom med. Men samtidigt är det ändå så här, då finns de ändå till där för vår skull. Eller så här, det är ju för något sätt att inte visa respekt för dem. Verkligen. Det känns ganska billig konst på något sätt. Ganska billigt. Nu vet inte jag vad han vill uppnå riktigt med det. Men det är ändå så här billiga poänger som tas på andras bekostnad. Liksom, på djurens bekostnad. Så det känns väldigt onödigt.
Men skulle du liksom aktivt, om det nu var så... Men till exempel, vi ska åka till Louisiana om ett par veckor. Och jag vet inte vad det är för utställning där just nu. Förmodligen så är det ju någon form av konst som kanske använt gelatin i sin film.
Mm.
Det kan vi nog vara ganska säkra på att det kommer finnas sådana inslag. Men säg att du skulle få reda på att det var hon, Natalia, som skulle ställa ut. Mm. Hur skulle du känna inför det? Skulle du åka dit?
Nej, eftersom att det är så underdräkt så skulle jag inte göra det. Alltså så här, i gelatinfilm kan jag inte undvika precis att jag... Alltså, då det skulle vara så inkonsekvent eftersom det är en massa andra saker att göra som innehåller gelatin.
Mm.
Som inte jag kan göra något åt i mitt vardagliga liv, måste jag säga så.
Mm.
Alltså så här, visst jag kan avstå gå på konst, det är inte som att jag, det är en rättighet jag har, men det är en massa andra saker jag avstår. Alltså ja, du förstår vad jag menar.
Mm.
Men just i det här fallet så kan jag verkligen ta ett aktivt val och inte gå på hennes utställningar.
Ja,
sen jag vad hon gör nu, det här var 2011 vi läste om den här, alltså, så det är ju ganska länge sedan, men hon...
Nej, och jag känner detsamma, alltså, men det är ju lite som med typ alkoholen också, att jag menar, jag vet ju att jag inte ska dricka Newcastle, men jag har däremot ingen aning om hur det är med finnölen, och då dricker jag den ändå, och det är ju egentligen ett extremt så här dåligt och icke-ansvarstagande tänk, men som sagt, vi har alla våra begränsningar. Mm. Men nej, det är klart att en så här inte skulle aktivt åka på hennes utställning. Så är det ju naturligtvis.
Ja.
Likadant som en absolut aldrig skulle åka på en cirkus som har djur.
Nej, precis.
Det tycker jag, det är väl kanske den yttersta formen av djurutnyttjande för att underhålla. Om vi nu talar om djur inom underhållning, som bland annat är de fem olika djurutnyttjanden som Earthlings tar upp till exempel.
Mm.
Jag var på bio i fredags och såg den här dokumentärfilmen Red Army som handlar om Sovjetunionens hockeylag under främst då 70-80-talet typ. Och då var det bilder ifrån en sovjetisk cirkus och då har de då dresserat björnar till att gå och stå på två ben och även åka skridskor och spela hockey.
Mm.
Och jag trodde först att det var människor utklädda till björnar, men sen är det alltså riktiga björnar som de har fått att göra så. Och alltså, nu var ju de här filmerna från decennier tillbaka, men det var så hemskt. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt att se. Och jag lyssnade på En varg söker sin podd som är Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Adanoli. Och då hade Liv Strömqvist varit på cirkus också. Och hon nämnde just då att de använder ju djur fortfarande.
Mm.
Vilket jag är så här, jag bara, är inte det sjukt förlegat?
Ja, det känns väldigt konstigt.
Ja, verkligen. Och framförallt för att det känns som att om djurhållningen på liksom mobila gårdar är kass, så är ju djurhållningen för djur som reser omkring är ju extremt mycket sämre. Och jag kollade upp det här med cirkusen lite grann för att jag sitter ju i tekniska nämnden i Lund och då har vi alltid ett antal så här anmälningar från förvaltningen om vad de har tagit för delegerade beslut varje månad. Och då såg jag bland annat att de hade beviljat så här, mark, alltså tillstånd för, jag tror att det var Cirkus Scott, att liksom slå upp sina tält i kommunen nu framöver. Och jag var så här, jag bara, det här är ju ingenting som mitt parti ställer sig bakom liksom. Mm. Och så kollade jag upp Djurens Rätt har en lista på cirkusar, vilka cirkusar som har djur och hur de behandlar dem. Och då var ju den här cirkusen rödlistad utifrån de perspektiven. Och då liksom, då tog jag upp det med min förvaltningsdirektör och det är ju ingen annan som hade tänkt på det naturligtvis, för att folk generellt tänker ju tyvärr inte på såna här saker. Det är ju en så här typisk grej som en aktivt skulle välja bort.
Ja.
Och det tror jag liksom inte att någon vegan skulle ställa sig och... Däremot det här med kosläpp som vi har diskuterat lite grann. Vill du säga något om det
eller ska jag fortsätta ranta? Jag säger jättegärna någonting om det, för det här är ganska kul. Det var... För jag har en direkt spaning om detta. Det skulle nästan vara på spaningen, men nu tar vi det här. För det handlar också om vårt nöje och djur i någon form av situation där de är till för oss. Nej, det var på min Facebook. För nu är det ju skitmånga sådana evenemang på Facebook. Även om jag så ser man ändå att det kom upp att folk ska gå på kosläpp hit och dit. Jag typ unfriendade någon som skulle gå på det. Till mig, för jag kände inte henne superbra och kände så här, det var doppen typ.
Mm.
Men det var en annan i min klass som är supertrevlig. Hon hade tändat ett kosläpp, så jag hade lite tråkigt och någonting. Jag bara, nej, gör inte det, skrev jag. Sådär. För att jag bara, här kanske jag kan komma in med någonting.
Mm.
Och hon bara, varför inte? Vilket jag kan förstå, för det är såhär, på ytan är det ju superfredligt. Men då skrev jag också att det där problematiken ligger att såhär, det normaliserar bara en process.
Mm.
Och att såhär, 364 dagar om året så är de olyckliga.
Mm. Eller hur?
Eller alltså inte ens den dagen kanske de blir lyckliga, bara någon timme liksom. Men vad fan, det är en jävla konstig grej för att just rättfärdiga en jävligt dålig industri.
Mm. För du kan ju å ena sidan se liksom att bara, åh, de är så lyckliga, de hoppar omkring och lalala. Ja, men varför är de så jävla lyckliga över att få komma ut äntligen liksom? Jag hade också en kompis som skulle åka iväg och jag bara drog det här lite snabbt för henne. Och hon bara, nu känns det ju inte så himla bra. Jag bara, nej. Jag var själv på kosläpp för 4 år sedan som vegetarian. Och det var rätt intressant. De serverade typ kanelbullar med mjölk. Men även hamburgare där liksom de slaktade tjurkalvarna låg mellan två bröd.
Det är så jävla, fy fan.
Mm. Jag tycker att det är, jag blir också, ser också rött varje gång jag ser de här jävla kosläppen. Det är sånt, ett sånt fruktansvärt hyckleri. Det är jätte...
Det är jättedum och jättekonstigt. Så gå inte på några kosläpp. Och
nej,
om ni ser någon som ska gå på det, så känns det som att det är en ganska lätt sak att argumentera för att inte gå på det. Så ja, gör det.
Det är bara ett sätt att, det är som att sätta ett litet, litet plåster. Så är det med det i alla fall. Men djur i film då?
Ja, det är liksom det lite där spanningkonst. Jag skrev min uppsats nu i Critical Animal Studies, så skrev jag mig i film. Först då tänkte jag skriva om hur djur behandlades i film. Alltså rent så här, juridiskt och hur lagarna ser ut där. Och det finns ju en organisation i USA som heter American Humane Society, som har funnits sedan liksom filmens begynnelse, alltså, eller så, sedan den kommersiella filmen på 1920-talet, och har arbetat för just djurs välbefinnande filminspelningar. Liksom PETA så är de här en ganska snårig organisation som känns, alltså de, ja, jag läste några artiklar om så att de har ganska mycket så här korruption i sin organisation med liksom, ja, hit och dit. Där de liksom har godkänt vissa filminspelningar som kanske inte skulle bli godkända och så vidare. Och samtidigt är det ganska kändaste liksom grejen med dem är väl att de har bara, alltså det har gått kring deras regler genom att du inte har med djur som skadas på film, men skadas djuren under tiden du spelar in filmen, alltså i behandlingen som cirkus kanske, så spelar inte den roll, alltså film kan ändå bli grönlistad från deras sida, vilket gör den ännu snorre. Så det var väl exempelvis, jag tror man tog upp The Hobbit, den första filmen, så var det ju väldigt, väldigt många, jag tror det var får som dog, och hästar kan också drunkna till någon träsk eller något som spelade in, men den blev ändå godkänd på något sätt, alltså så här, så det är liksom, det är inte alls en garant för, tyvärr, så är det pengar som liksom ligger bakom det, mycket, och i hela den filmvärlden såklart. Så det tänkte jag undersöka först och jag tyckte det var väldigt intressant. Men sen kände jag att jag gick mer in sen på någon form av filosofisk diskussion kring huruvida blockbustern idag, alltså mastodontfilmer, har blivit mindre antropocentriska. Jag vet inte om jag kom fram till någonting, men det som också var intressant där var att jag kollade på Apornas planet, den nya filmen då. Och där är det inte mer några riktiga djur. Eftersom att de, PETA till och med lyssnat, listat den här i en för övrigt ganska dålig artikel. För att det gör inte så mycket för själva djur. Nej. Det är ju rättsliga. Men rent så filmiskt så använder de bara CGI, alltså dataanimerade apor. Och det får man väl ändå se som någon form av så här stereotyp. Att det är ju mest det som används idag, att människor utklädda till, alltså som på sin dräkt som spelar djurfilm.
Jag tänker att det ju måste ju vara två jävligt positiva saker med så här bättre teknik. Att dels om du kan animera djuren så får du ju dem att göra precis vad du vill. Istället för att liksom du ska hålla på att dressera dem och sen så kanske det tar typ 1000 tagningar istället för 100. Men även att det ur rent djurrättslig synpunkt så blir det ju mycket bättre om du slipper använda levande djur. Det är ju som den här, jag vet inte om du minns hur jag ryckte till när vi såg en duva satt på en gren och funderade på tillvaron.
Ja.
För övrigt en så jävla dålig film. Men då var det ju en apa som stod och fick elchocker.
Ja, just det.
I ett så labb. Och att jag bara, du bara, den är inte på riktigt. Jag bara, men det är äckligt ändå.
Ja.
Såg du den led, för fan, usch. Ja.
Väldigt dålig film. Om vi ska
komma in. Jävla tråkig. Du satt och somnade.
Ja, för fan. Det känns som att ingen säger att det är en dålig film, så att vi måste säga det.
Vi känner oss nödgade.
Men jag tycker det var lite intressant. Och så här, det är såklart det förekommer typ hundar och katter. Och det är väl likadant i cirkus att det ska inte förekomma alls. Men just som du säger, med att tekniken har gått framåt, det är ju skitbra. För det finns ju väldigt många.
Men då kanske du inte behöver skada dem i alla fall. Men jag tänkte på den här Timbuktu som vi såg. Där vet jag, alltså de kan ju ha fejkat det. Men jag känner mig ganska övertygad om att de dödade den där kon på riktigt.
Ja.
Det kändes så, för att de stack ju verkligen ett spjut i halsen på den.
Ja, precis. Och jag tänker också på Apocalypse Now när de halshugga in tjur. Jag tror det är riktigt också. På ett ganska brutalt sätt. Så det finns ju liksom filmer.
Ja, och det är ju sådana filmer som jag känner så här att åh, vad skönt det hade varit om jag inte hade sett den här, för att då har det i alla fall inte bidragit till det här sättet att utnyttja djur. Men sen så är det ju så här att ja, alltså djur används ju jätteofta i film. Ja. Alltså det förekommer ju extremt ofta. Jag såg en film som heter The Selfish Giant där de använder hästar. Och även liksom på sätt som inte känns så himla fräscha alltid.
Nej.
Så att,
men jag tänker det är svårt att, alltså, så är det klart att du kan kämpa för det nu, men att inte se film utifrån den synpunkten tror jag kan vara ganska svårt. Alltså så här, jag skulle inte kunna argumentera för det som vegan, för att det har redan skett. Alltså det är historien, det finns jättemånga övergrepp gjort mot djur i historien. Och det är liksom inte som att jag stöder en, visst jag stöder kanske Hollywood som indirekt stöder en sån här industri såklart, men likadant där så kan jag inte undvika det på något sätt för att jag...
Nej, och det är ju inte heller en engångskonsumtion av ett djur på samma sätt som... Det går ju lite att dra till typ läkemedel. Alltså att till exempel som en person som har mens, att den personen kan ha otroliga plågor med jämna mellanrum och då vill jag ta en värktablett, men som vegan typ inte vill jag göra det på grund av att värktabletterna testas på djur. Men det är i alla fall inte en engångskonsumtion av, alltså ett djur används för att distribuera någonting till en jättestor mängd personer. Och det är ju lite likadant med ett djur som figurerar i en film, konsumeras ju om och om igen. Det rättfärdigar inte konsumtionen i sig, men det blir ju i alla fall bättre till skillnad mot att äta en djurkropp, för att den djurkroppen kommer ju aldrig tillbaka igen, utan den äter du ju en gång och sen så är den slut. Så det är ju ändå en skillnad där, även om det naturligtvis inte rättfärdigar mänsklig dominans och exploatering av djur, så är det ju i alla fall mer, eller liksom det är inte samma engångsgrej liksom.
Nej, och sen kan ju typ så här, jag tänker att då var skillnaden då mellan att kolla på fotografi som hon, Natalie Edelmont, har tagit som har några år på nacken och att se Apocalypse Now, men då tycker jag att, alltså, om du får tag på den här filmen på vilket sätt, Netflix eller vad som helst, och sedan så kommer ju antagligen inte pengarna, alltså du tar ganska många led innan de går till de som har sagt ja, vi dödar den här kon, innan det faktiskt, om du går på en utställning med henne så går du pengarna till henne ganska snabbt, och då stödjer du hennes agenda liksom, eller Damon Hirst eller vem som helst. Alltså,
men det har ju också varit så här som att, tänk om du visste om att Stanley Kubrick alltid dödade en massa djur i sina filmer. Ja. Då hade du kanske bojkottat honom som regissör. Heter
precis,
det? Ja. Likadant som du kanske bojkottar Damien Hirst eller Natalia Egmont. Vad heter han?
Edelmont.
Ja. Som konstnärer, för att du vet att de använder döda djurkroppar i sin konst.
Ja.
För att då vet du det. Men om det är liksom, förekommer ett dött djur i en film av en regissör ibland, du vet inte om det innan du sätter på filmen kanske.
Nej.
Och då är det så här, ja, det hände. Så att det är ju lite, det är olika typer av det är olika konstformer, så att det är svårare att förutse. Ja, men jag gör ju sitt bästa såklart.
Ja, alltid det i slutändan det vi gör. Jag har ju en fördel för kändisar och för veganer. Så jag menar,
jag gillar restauranger och du gillar kändisar.
Ja, och vi gillar båda veganer.
Precis.
Men jag tycker bara det är fascinerande och alltså, den amerikanska kändiskulturen, ja, den är liksom fascinerande. Och alltså mycket PETA är ju mycket så här att de, om vi ska gå in på den här organisationen,
den är omstridda.
Ja, men de bygger mycket på att ha så här affischpojkar och flickor som liksom
jag
kan
mycket med kändisar.
Ja, exakt. Så det tycker jag är ganska intressant så här, för att
kanske kändisars hjälpande och skälpande av veganismen.
Ja, jag tror bara på det goda i det.
Mm.
Alltså, vi har ju väldigt många exempel på, ja, som är ganska, alltså som vi i Sverige kanske inte nödvändigtvis förknippar med veganism. Om vi snackade innan om body modifications, alltså piercingar och tatueringar.
Mm.
Och sen så tänker vi att faktiskt Bill Clinton och Al Gore är veganer.
Mm. Mm.
Det tycker jag är lite befriande och så här intressant att se till hur veganismen är
synlig.
Ja, på ett annat sätt. Och vi har snackat innan i sig om så här hur Beyoncé och de gjorde det för någon form av så här publicitetsgrej.
Mm.
Medans på något sätt känns det som att de kände sig som är veganer fullt ut.
Mm.
Är ju det. För att de är veganer. Sen kanske de...
Här, om vi ska dra en snygg parallell till exempel Saiva, så har vi ju Morrissey.
Ja.
Som ju är väldigt...
Men grejen är att, alltså, jag fann det här... Någon får rätta mig om jag har fel, men jag tror att han är vegan. Och att det handlar... Ja, för det är jättekonstigt annars man skulle liksom stå på barrikaderna för vegetarianism. Kom igen, för fan.
Det är ju som det är att vara jävligt engagerad ung centerpartist, typ.
Ja.
Det är lika osannolikt.
Förlåt om jag trampar de fötterna nu, men jag tänker bara, vilka är ni? Ja, Och jag tror att han är vegan. Det, så här, det, han var med på en lista så här, här är 10 kändisveganer, och då var han med och kändes, ja, för att det skulle vara så jävla konstigt annars.
Mm. Samtidigt så det är ju, eller folk har ju gjort efterforskningar och så här inte hittat några. För jag menar, hur svårt skulle det kunna vara för honom att basunera är vegan? Alltså det skulle ju spridas. Ja,
men alltså han är med, för jag har pratat med en kompis om det och så här, och så hon sa att hon var på, när han var i Lund nu senast, att han har ju, och jag har också sett honom på någon festival, han har ju liksom de här bilderna i bakgrunden på en stor projektor, att, alltså djurfabriker, och jag, liksom, det är mycket möjligt att det är med hönsfarmar, alltså det är ingen skillnad på kött och mejeri.
Nej.
Så att han borde ju nästan vara det.
Ja, så alltså, vi kan ju bara hoppas, men det känns då så himla så här osannolikt att han inte bara hade gått ut och sagt det i så fall. Jag menar, hur länge sedan var det den här låten Meat is Murder
kom? Det var jättelänge
sedan. Han har haft extremt många år på sig.
Då var de nog alltså det smitts vegetarianer, alltså laktob. På McCartney också vegetarian.
Men Stella McCartney är väl vegan, tror jag.
Ja, eller hon kör ju i alla fall hon har ju päls och läderfritt.
Mm.
Jag tror man har ull i sig.
Ja, det blir lite också så här. Ja. Men vi pratade ju lite om Hillary Clinton nu också. Mm. Som ju ska försöka bli USAs nästa president.
Alltså hon verkar ju så himla på det. Eller jag såg någon sån här correspondence dinner igår. Alltså det är den här, när de bjuder in presskåren till Vita huset. Och de får göra sig roliga på politisk bekostnad.
Mm.
Väldigt kul att se. Och då så, det verkar som att alla hejar på henne, eller alla, men hon som höll i det, Cecily Strong hejade väldigt starkt på henne. Mm. Och vi snackade om att Hillary måste nästan vara vegan.
Ja, eftersom att Bill Clinton är vegan, och vi vet ju av erfarenhet att många personer som delar sina liv har liknande vanor. Det är ju absolut ingen garanti, men det hade ju varit häftigt om nästa amerikanska president både är den första kvinnliga och den första som är vegan under sin tid i Vita huset. Ja. Bill Clinton var ju inte redan satt, men har blivit det nu liksom på grund av sin hälsa. Och det hade varit jävligt fett om Vita huset liksom hade serverat veganmat till sittande president. Vi kan ju inte säga någonting säkert om det här, men det hade varit häftigt.
Ja.
Om det var så.
Om man ska komma in på det igen, hur vi blev veganer, att det var nog ganska inspirerande för mig. Att se när folk är veganer, som jag kanske ser upp till redan från början. Kanske inte nödvändigtvis då Bill Clinton eller Al Gore, men kanske skådespelare, artister som exempelvis Grimes från Kanada, Claire Boucher, som är en stor inspirationskälla för mig, alltså rent kreativt, som också är vegan. Och det blir bara liksom, det gör ju dem bara till ballare personer. Så det är så här, alltså det är väl tips till nyblivna veganer att försöka hitta
förebilder.
Ja, alltså det kanske låter som ett enkelt så här, jag vet inte, lite men
det
platt.
Men det blir bara lite guldkant på veganism. Ja,
och se vad de säger. Eller så här. Och kanske också visa att så här, det behöver inte vara en så stor grej egentligen. För att många av de amerikanska veganerna är inte som att de basunerar ut det de har sagt i intervjuer. Men inte som att de... Det finns en hel lista på Wikipedia. Jag tycker det är bara så intressant.
Ja, absolut. Men är det något mer vi vill tillägga om kultur? Alltså det är svårt att rensa bort sin indirekta djurkonsumtion i och med kultur. Men man kan ju göra sitt bästa. Lite så här, det är en vete.
Så grejen jag tog upp, det var väl så här att alltså, det finns massor av saker som involverar djur i vårt vardagliga liv som vi inte kan göra något åt. Medans konst är ju liksom, det är ingen rättighet vi har. Nej, men samtidigt är det som så här, det är svårt att försöka förmå företagen att inte producera en film som vi ser ut till konstnären inte kan ta med. Alltså, det är väl då alltså, konstnärer som direkt använder djur i sin konst som vi kan förhindra.
Precis.
Det är supermycket coming up. Det är en hel sommar.
Ja.
Men innan dess så åker jag till Los Angeles nästa vecka.
Vilket ju också ska vara lite av ett... Jag tänker att det är där de amerikanska hälsoveganerna finner sitt mecka liksom.
Ja, Hollywood.
Och går runt i shorts och uggs. Som för övrigt inte är så veganska, men ändå.
Nej, jag får flasha min vegantatuering.
Har du förberett dig? Har du kollat upp ställen?
Nej, inte alls. Jag tänker att jag kommer ha ganska ramla på lätt... Det. Ja, och så här mycket fusion. Mat så här från Mexiko och sådär. Det ska bli jättespännande och jag är lite nervös. Men det är min...
Du kommer äga stället.
Jag hoppas det.
Ja, och jag ska äntligen åka till Berlin. Det var så himla shaky så himla länge, men nu är det spikat.
Ja.
Och jag har inte heller kollat upp några ställen. Därför att jag ska åka med ett ganska stort gäng av människor som jag typ inte känner. Och då är det så här typ inte läge att bara, åh, jag har gjort en lista på de här 20 ställena som jag tycker att vi ska gå och äta på. Och alla som ska med är definitivt inte veganer. Så att jag känner att jag får bara lite så glida med. Och det känns ganska skönt för att jag skulle bara bli så himla stressad om jag skulle börja kolla upp en massa ställen.
Mm.
Vi ska bo i Kreuzberg så att jag tvivlar ju inte på att vi kommer att ramla på ställen som har... Alltså veganismen är ju så extremt
stor i Berlin. Ja, och det är lite, alltså, lite som i Malmö är det att så här, om du inte hittar ett renodlat veganskt ställe så finns det alltid en...
Ja.
Där de har någonting veganskt, alltså som vet vad vegan är. Och det är skönt.
Men jag ska försöka åka dit och inte vara så restaurangfixerad eftersom att jag brukar vara den som typ har skrivit ut en 3 sidor lång lista på ställen som jag vill besöka. Vi försöker vara lite avslappnad istället. Men det ska bli jätteroligt.
Vi har väl lite så här snack också som kommer hända.
Ja, förmodligen.
I sommar snart. Men vi vet inget datum eller var och när. Men
vi återkommer om det.
Det gör vi definitivt.
Men det får nog vara allt för den här gången.
Ja.
Kul att ni lyssnar. Fortsätt med det och fortsätt höra av er. Vi är lite sega på att svara ibland, men vi försöker göra vårt bästa. Ha det så bra.
Ha det bäst.